Nattens häxor kallade dem tyskarna. I nattliga attacker så angrep de ryska tonårsflickorna den tyska fronten med enkla skolflygplan av bräckligt faner. Det var för 50 år sedan, och i dagarna firar dessa häxor, som nu har blivit äldre damer och far och mormödrar, segern över Nazityskland.
Varje år samlas de den 2 maj utanför Bolsjojteatern i Moskva för att fira minnet av segern över Nazityskland. När kriget började var de tonåringar som satsade livet i ett äventyr. Mycket snart blev de Hitlers skräck. De blev nattens häxor.
Мне было 19 лет, и когда я услышала по радио 12 часов дня объявление министра иностранных дел Молотова, что началась война, у меня зашевелились волосы. Я стояла, гладила себе платье на танцы.
Надежда Попова och Tatjana Sumarokova var stridskamrater i 4 år. Vid otaliga tillfällen riskerade de livet tillsammans. Idag firar de minnet av segern. Надежда och Tatjana var 2 av alla de kvinnor som i krigets början gick in som frivilliga i Sovjetarmén. Båda trotsade sina föräldrars vilja och gick ut i kriget. De var romantiska tonåringar, och kanske var det därför de blev flygare. Ett förband med några 100 kvinnor utbildades i största hast till bombflygare.
Как вас принимали мужчины, когда вы были тогда лётчицами? Как они вас приняли?
I juni 1941 angreps Sovjet av Tyskland. En katastrof stod för dörren. Alla medel måste utnyttjas mot Hitlers arméer. Kvinnornas uppgift blev att bomba tyska enheter vid fronten. I sina små skolflygplan av faner slogs de mot Hitlers toppmoderna luftvärn och jaktflyg. Kvinnornas specialitet var nattliga angrepp. Deras djärvhet blev legendarisk, och av tyskarna kallades de nattens häxor. För de som riskerade livet tillsammans har den 2 maj blivit den dag då nattens häxor träffas och minns. I 50 år har mötesplatsen varit densamma, fontänen utanför Bolsjojteatern. Efterhand har leden glesnat, och allt fler kamrater från den avlägsna segervåren 1945 får numera sökas på helt annat håll.
En februarinatt 1945 kraschlandade ett engelskt bombplan utanför Helsingborg. Nu har piloten för första gången återsett platsen och människorna som var med.
De var på väg mot Tyskland med lasten fylld av bomber när svenska luftvärnet utanför Helsingborg gav eld. Något exploderade, vingen slets av och den 21-årige piloten kastades ut ur planet.
As it exploded, I thought, well, this is it. I'm dead. At least it doesn't hurt. And then I suppose it sounds funny, I thought my mother's going to be upset.
Planet slog ner bara 200 meter från en militärförläggning. Några sprang ut mot det brinnande planet.
Halva vägen så kändes det som att byxan skulle slitas av mig, och då gick sista bomben. så jag slängde mig ner i snön.
Near where I landed, there was a pipeline in those days. It doesn't appear to be here now. And I thought it might be a pipeline in Denmark patrolled by the Germans. And fearing saboteurs, they might, you know, shoot.
Men i huset där han sökte hjälp bodde Stina Nilsson.
Så jag sa ju till honom, jag kunde ju inte tala med honom, för jag kunde ju inte språket, utan jag bara sa att han var i Sweden. Och jätteglad blev han.
They took me in and gave me shelter and washed me up and cleaned my boots and fed me and made me feel very comfortable.
I 50 år har de ensamma burit på sina minnen. Men efter 10 års sökande fann de varann. Idag besökte de både nedslagsplatsen och gravarna där hela Bruce besättning vilar.
It was just magic today to be reunited and after all these years.
Är han som du hade väntat dig då?
Ja, han är sig lik. Det är han, absolut.
Ulla Eriksson i Stockholm minns fredsdagen mycket väl. Hon var då 22 år gammal och arbetade i en familj på Norrmälarstrand. Och i familjens salonger samlades ofta prominenta gäster, och så var det även den här kvällen.
Jag var med om att träffa vår statsminister Per Albin Hansson, som ingick i en bridgeklubb som hette Per Albinerna. Bland annat så var det ju då utrikesministern Christian Günther, professor Clarence Crawford.
Herrarna var bjudna till klockan 18, men just professor Crawford kom en hel timme för sent. Han hade fastnat i glädjyran på stan.
Fina och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit.
Medan folket jublade på Kungsgatan förberedde Ulla Eriksson kvällen för de 16 herrarna.
Ja, först åt de en fin middag då, med massa god saker då. Och sen spelade de bridge hela kvällen. På den tiden så var det samhället annorlunda. Så statsministern var en privatperson om kvällarna.
Det var inte så att det förväntades att han skulle finnas på någon offentlig plats någonstans för att fira freden?
Nej, inte den dagen. Han hade väl hållit ett tal i radio. Vid 4 tror jag det var att han talade i radio till svenska folket.
Hur var stämningen?
Stämningen var på höjdpunkt, kan man väl säga. När alla kom så var de så glada. Och det lyste lång väg om dem på något särskilt sätt som jag inte hade sett tidigare. Jag hade ju träffat dessa herrar många gånger. Men just den kvällen så var det något alldeles speciellt. Per Albin, han sken som solen. Och när han hälsade på mig så tog han mig i famnen och gav mig världens finaste och största kram. Och den kändes hela kvällen runt kring mig.
Den här kvällen var annorlunda då?
Det kan man säga. Per Albin hade i sitt knapphål blommor, blå och gula panser. Och det skulle vara svensk naturligtvis. Och när han gick hem sen så småningom på nattimmarna, då tog han dessa blommor och så gav han dem till mig. Och så sa han, göm dem här, spara dem som ett minne från idag och från mig.
Och det var Alice Petrén som intervjuade pensionären Ulla Eriksson i Stockholm.
Den 8 maj 1995. Några svenska tidningskommentarer om krigsslutet för 50 år sedan.
Nu är det dags för tidningskrönikan, Thomas Ramberg.
Och jag ska gå från vanan och citera en gammal ledare från Svenska Dagbladet den 8 maj 1945. Svenskan skickar idag ut hela den tidningen i nytryck. I ledarkommentaren, som är inklämd mellan annonser för Kungliga Patriotiska Sällskapet och Saltsjöbadens Samskola, betecknade tidningen Tysklands kapitulation som ett icke oförmodat glädjebudskap. Liksom många såg och kriget långsamt nalkas flera år före den 1 september 1939 så var segerdagen i Europa tryggt säkrad men lika fullt otåligt bidad. Djupast känner nog den generation ögonblicket storhet som fått uppleva 10 år av världskrig, av vilka särskilt det senaste så ohyggligt vederlagt alla tidigare illusioner om människans naturliga godhet och om tekniken som kulturens tjänarinna. Svenska Dagbladet 8 maj 1945. Också Oberoende Expressen skickar idag med sin historiska utgåva som kvällstidningen Expressen med fredsnyheten redan den 7 maj. Men bara på nyhetsplats, ledarsidan handlar om annat. Men i dagens tidning har Expressen hunnit med och konstaterat att Sverige liksom övriga Europa firar krigsslutet. I maj 1945 kunde alla dra en lättnadens suck. Vi klarade oss. Och med hänsyn till hur knepigt och olustigt det hade varit med permittenttrafik och Narviks malm är det kanske inte så konstigt att den sucken ganska snart blev till ett påstående. Vi klarade oss tack vare neutralitetspolitiken. Att detta knappast ens är en halvsanning har inte kunnat rubbas av historiker och debattörer. Därtill är tanken alldeles för stilig och för bekväm. Nu är det jubileumsåret 1995 och Sverige står kvar med myten om sin förträffliga neutralitetspolitik. Just nu hindrar den oss att se och förstå hur vi berörs av vad som sker i Europa efter muren. Sverige som en randstat, ängsligt tillbakablickande. Var det vad de hoppades, alla glädjefnattiga som trängdes på Kungsgatan den 8 maj 1945? Frågar Oberoende Expressen. Socialdemokratiska Aftonbladet drar paralleller till dagens krig på Balkan. Efter andra världskriget skulle rättvisa skipas. I Nürnbergprocessen åtalades och dömdes Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunner, Keitel och många fler till långa straff eller döden. Rättviseprocessen lyckades trots all kritik i den bemärkelsen att krigsförbrytarna ransakades inför domstol. Alternativet var summariska rättegångar med avrättning eller lynchning som följd. Den internationella domstolen i Haag ska nu åtala och i de fall det är möjligt döma de personer som i forna Jugoslavien gjort sig skyldiga till brott mot internationella lagar. Men går det att skipa rättvisa efter år av krig, vandalisering, plundring och förnedring? Finns det utrymme för att skapa både rättvisa och försoning? Och tidningen svarar själv. Krig avslutas inte på grund av hot om åtal. Fred bevaras inte därför att de som förföljt, torterat och förnedrat straffas. Men folkrätten stärks om FN och världssamfundet visar att brott mot mänskligheten inte tolereras. Oberoende liberala Sydsvenska Dagbladet har rubriken Det borde ha varit London och syftar på nästa veckas fredsceremoni i Moskva då bland annat USAs Bill Clinton finns på plats. Ingen kan förneka den avgörande betydelsen av de sovjetiska uppoffringarna i kampen mot Nazityskland. Ändå är Moskva fel plats. Moraliskt är och förblir britterna krigets segrare. Västvärldens ledare anförda av den första amerikanske presidenten ur efterkrigsgenerationen låter emellertid andra hänsyn styra när nu segerns 50-årsminne ska högtidlighållas. Den trängde Boris Jeltsin anses behöva deras närvaro i Moskva som stöd i kampen mot de rödbruna krafter som allt oftare har Jeltsins öra. Freden firas i ett Ryssland som bombar den tjetjenska huvudstaden Grosny sönder och samman och håller serberna om ryggen. Oberoende Sydsvenskan sist i krönikan.
Den 7 maj 1995. Jugoslavien för 50 år sedan. Sett mot dagens händelser.
Om vi ska fortsätta och vi stannar kvar i det som en gång kallades för Jugoslavien. I Kroatien så förnekar regeringen bestämt uppgiften om att serbiska civila behandlats grymt efter striderna i västra Slavonien på sista tiden. Och fler serber har under dagen släppts ur de kroatiska fånglägren. Men de serber som bor i Kroatien, de fruktar ett kroatiskt styre. Våra utsända har besökt en by med mörka minnen från andra världskriget. Minnen som påverkar dagens händelser.
Jasenovac är ett litet, obetydligt samhälle vid floden Sava, väster om Zagreb. Knappt 500 serber bodde här när kroatiska regeringsstyrkor i början av veckan återtog kontrollen av området. Men på grund av rädsla för de nya makthavarna har den serbiska befolkningen nu lämnat samhället. Husen är sönderskjutna, gatorna ligger öde och tecknen på hastig flykt är tydliga.
Još je ratna zona tu, još je granatiranje, još uvijek traje, nije sigurno, treba vremena još. Granatiraju non stop, svaki dan, danas isto.
Men Jasenovac är betydligt mer än ett litet övergivet samhälle. Jasenovac är för serberna i det forna Jugoslavien vad Auschwitz är för den judiska befolkningen i världen. Ett vandaliserat museum och ett monument i utkanten av samhället visar var det största utrotningslägret fanns då Kroatien var en fascistisk lydstat till Hitler under andra världskriget. Tiotusentals, kanske hundratusentals serber avrättades här i ett regelrätt folkmord av den kroatiska Ustasja-regimen. Det är rädslan för att historien ska upprepas som gör att serberna idag flyr från de nya kroatiska makthavarna i Jasenovac. Och de som inte lyckats fly i början av veckan får nu skydd av jordanska FN-trupper i området. Tre skrämda kvinnor är det som återstår av den serbiska befolkningen i Jasenovac.
Pa znate šta, 7 noći nisam spavala, 6 u stvari i 6 dana. 5 noći i 6 dana. Strah me.
Under de 4 år som Jasenovac varit i serbiska händer har det egna kulturarvet vårdats ömt. Den serbisk-ortodoxa kyrkan är en av få oförstörda byggnader i samhället. Den gamla katolska kyrkan däremot har rönt ett annat öde. Här är spåren av hat och vedergällning tydliga. Kroaternas religiösa hemvist är omsorgsfullt vandaliserad som hämnd för utrotningen av den serbiska befolkningen under andra världskriget. Och för kroaterna som nu tagit över i samhället är kontrasten mellan kyrkorna en illustration på fiendens ondska. De har raserat det som är vårt. Vi som är civiliserade lämnar deras symboler i fred. Men när återuppbyggnaden av samhället nu redan är igång är det tydligt att det främst handlar om att få in en kroatisk befolkning i Jasenovac. Kroatiska industrin planerar redan för stora satsningar i området.
We are going to establish one industry here. We have in the other part of Croatia that is whole free, we have the workers there. Mm. Because we have refugees from Croatia that went out from here.
Yeah.
So we are going to bring them back.
Nästan på dagen 50 år efter att fångarna i utrotningslägret i Jasenovac befriades är den kroatiska armén tillbaka i bygden. Det är i detta perspektiv den serbiska fruktan för kroaterna ska ses. Speciellt som vissa delar av det kroatiska gjort upp med det som hände här i Jasenovac.
Den 8 maj 1995 så var det 50 år sedan krigsslutet, andra världskrigets slut. Och det firar man med dunder och brak utanför Buckingham Palace i London. Där tusen och åter tusen engelsmän hade köat upp framför Buckingham Palace. Och där på balkongen så fanns drottningmodern, drottning Elizabeth och prinsessan Margaret. Det är taget från engelsk television den 8 maj 1995.
Gathered once again outside Buckingham Palace, just as they did in 1945.
Outside the gates of Buckingham Palace, the people gather in their thousands awaiting the appearance of their king and queen.
those are the scenes in black and white from 1945. And this is the situation outside Buckingham Palace some 50 years
someone
later.
Someone who had a unique place in all our hearts, Her Majesty Queen Elizabeth, the Queen Mother. We all wondered what we could sing to her. And after the fanfare,
Queen Elizabeth, the Queen Mother, taking the balcony again.
Especially for the Queen Mother.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happiest in me. Who would believe that I'm happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. Honey, when I let you walk into my heart, everybody.
Simon, it's interesting to see that the picture is recreated in all its detail. Her Majesty the Queen has gone to her mother's right, just as she did 50 years ago.
The only thing that is different is 50 years of age and the fact that the Queen is not wearing the uniform that she wore 50 years ago. It's interesting, too, that the Queen Mother is not on her own. That was the plan. And I would suspect that even for a lady of 94, having been through what she's been through, the sheer terror that you must feel walking onto a balcony with that number of people is something that perhaps she might have needed a little support from her two daughters for. There's a picture, isn't it? This is really the moment this weekend is centering on. Tonight, more celebrations, but that picture will evoke so many memories for those who were there 50 years ago.
And in the skies over the east of London, the first of the flypast, the Swordfish, is on its way to pay its tribute to the British royal family. This is still some miles distance from the palace itself, but the royal family gathered on the balcony of Buckingham Palace will be able to see this plane as they fly overhead, the first of a selection of planes from the World War years to pay their tribute to the royal family and to the nation. So as the planes prepare, check their flight path. The music continues at Buckingham Palace.
Bounds on, for when the dawn comes on, there'll be
Jane Vereham. Ladies and gentlemen, what more fitting sight could there have been than the wonderful old swordfish flying over Buckingham Palace while the last part of that song was being sung? Here comes the Taylorcraft Orster overhead. It's flown today by Major Ian Cornwall, ASC. During the war, the aircraft saw service in every theatre of operations, including Europe, North Africa, Borneo and Malaya. Now, the next aircraft in the parade is a Harvard from the Department of Test and Operational Evaluation at Boscombe Down, today flown by Wing Commander Dennison, a Royal Air Force test pilot from that unit and the commanding officer of the Fixed Wing Test Squadron. This aircraft was involved in a mid-air decision. In April 1945, a collision that has been repaired and it's back in the air. Now, over Admiralty Arch now is the Firefly aircraft, again from the Royal Navy, and it's the historic flight, and it's being flown today by Lieutenant Commander Davidson from Yeovilton. This aircraft
it's interesting to see the Queen there advising her mother on what some of the planes were before Bob Hollis filled in the detail. Now, it's not unknown for the Queen to use a camera of her own on these occasions. I'm wondering if she's got one in her bag. We may see it later on, but certainly whenever she goes abroad, she always carries a little pocket camera to record her own memories, which she goes through with the family at quieter times. But what a day for memories for everybody here at Buckingham Palace today.
Example left in the world of the Bristol Blenheim, and something you probably have never seen, most of you, coming up next, the Catalina, affectionately known as the Cat, aircraft owned by Plain Sailing at Duxford, flown by Mr. Warren Wilson, an ex-Royal Navy Harrier pilot. Although the aircraft was built primarily for the United States Navy, 560 were delivered to the Royal Air Force and they saw extensive service during the war in many roles. Two Victoria Crosses were earned by Catalina pilots. The Catalina. And now, one we've all seen when we arrive at that time, if you're old enough to remember, the Dakota, the Douglas DC-3, the War Horse. It's based at RAF Coningsby in Lincolnshire and is flown today by Flight Lieutenant Ward. This particular aircraft saw service in Europe with the Royal Canadian Air Force. Here comes the Dakota coming over you now. It came to the Royal Air Force in March 1993 from Farnborough. Now, the big one. Very few people could not recognize the next aircraft. The Avro Lancaster, Mark B1, also from the Battle of Britain Memorial Flight. This aircraft, one of only two Lancasters in airworthy condition out of the 7,377 that were built. It's very nearly became a static exhibit at Hendon. Luckily, permission to fly this one regularly was granted in 1967. The pilot, Flight Lieutenant Chatterton, co-pilot.
We've actually got views from the cockpit there as they come over the palace. An amazing sight from the bomber's point of view. And it's a tremendous difficulty for the RAF to get this all to work on time because they go at different speeds. The Swordfish and the Orster only go at 80 miles an hour. And at the other end of the display, we have the Red Arrows who become at 360 miles an hour. So they all have to turn in different directions soon after they leave the palace or else they'll all crash. But it's all timed perfectly to come over one after the other.
Flew in all theatres of war. 1,000 were delivered to the Air Force, piloted by Mr. Boshoff from Holland. Close behind, one of my favourites, the Mosquito. One of only two flying examples left in the whole world. 7,700 Mosquitoes.
And the RAF band is playing the Dam Busters, the great and momentous piece of music to mark the bravery of the squadron who blew up the band, the Dams.
Long-range interceptors of World War II comes from the collection at the Imperial War Museum at Duxford, flown by Mr. Gray. And now, the last fighter in the parade, just coming up the mall now, is the Hurricane, also from the Battle of Britain flight. A descendant from the famous Fury, It lacks the glamour of the Spitfire, but in fact it played an enormous part in the Battle of Britain, the Hawker Hurricane. And the one I first saw as a child chasing doodlebugs over Kent is the Meteor. Here it comes, the Allies' first jet fighter, came into service in 1944, the only one to see operational service during World War II. This Meteor is flown by Captain Hodgkins, a test pilot from Martin Baker, and is today used for the testing of ejection seats, one of only three airworthy examples still in existence. Should be flying overhead very shortly. Can't see him round the statue yet. What's happened to the Meteor? The mind boggles.
Well, while Bob Hollis has some confusion as to the planes flying overhead, we can tell you that the
for the Meteor.
The pictures of today, the whole ceremony is to be concluded by that most modern of aircraft used by the Red Arrows display team. And they're going to be consistent with their displays up and down the country throughout the summer months. They're going to be in a V for victory formation as they fly over this area of London.
There's any doubt at all that those three on the balcony there have just enjoyed the last 5 minutes like no other 5 minutes before. 50 years ago, the scene reenacted, and now the finale of this flyover. For the Queen Mother in the centre there particularly, a moving climax to a whole weekend of commemorations here for VE Day.
I'm not sure whether that bandsman's reading his music or looking at the Queen Mother.
Thank you. And finally, ladies and gentlemen, we're waiting now, of course, because the Royal Air Force of today pays a modern-day tribute with a flypast by the Red Arrows, based at Scampton in Lincolnshire. Squadron Leader Vans with the Red Arrows. A salute!
At 360 miles an hour and 1,000 feet above the ground, the Red Arrows. Tiny parachutists, it looks wonderful. It seems to have upset the birds in the park anyway. See the fireworks taking off in the garden of Buckingham Palace behind the building so that it can be seen at the front. But all these wonderful little parachutes bringing down the explosives, it's incredible. The balcony is getting enveloped in smoke, which is exactly what Hitler never quite managed. The music playing, the music for the Royal Fireworks by George Frederick Handel. band will move straight into Land of Hope and Glory. Particularly, one suspects of those days 50 years ago, and that particular day when she had her husband, King George VI, at her side. There were 8 appearances on the balcony that the King remembers in his diaries of the day, and then in the evening, Princesses Elizabeth and Margaret actually joined the crowds outside Buckingham Palace. They sneaked out of a side door and went and shouted, "We want the King," and then "We want the Queen," joined by their uncle David Bowesline. And memories, such memories for the Queen Mother 50 years on.
Now, according to the schedule, the royal family are due to retire at this moment, but who knows, they may wish to savour this atmosphere a little longer. The National Anthem.
The purpose of monarchy is not to provide headlines, but for this, to provide a focus for national thought. And there could be no better focus than that balcony scene on Buckingham Palace for the whole nation's memories of VE Day 50 years ago. And a nation's gratitude is expressed in this scene, a nation's gratitude for the peace that was given by all those who went to war, as the Queen Mother said in her speech, both armed and unarmed. And so many of them didn't return. But to all of them, to all those who went to fight for peace, the thanks of this nation is expressed here at Buckingham Palace, in the crowds and in the representation of the Queen and, of course, Queen Elizabeth, the Queen Mother.
A little subdued at the moment after all that singing. One wonders if they might start to call for the royal family to return to the balcony.
For your endeavours, tremendous joining in. There's going to be a little more music for you to join in with. And don't forget those of you going to Hyde Park to get well situated for what's going to be a wonderful day. Thank you from all of us, from Cliff Richard, from Harry Seacom, and to Bay.
Holness, the compere of this remarkable event just inside the grounds of Buckingham Palace. And he and the other 3 performers now due to make their way inside the palace, where they're going to a reception to meet Her Majesty the Queen Mother, Her Majesty the Queen and Princess Margaret. Along with the gentleman who devised
and has produced and coordinated all the events over this weekend in Hyde Park and here outside Buckingham Palace. That's Major Michael Parker.
The pipers of the Argyll and Sutherland Highlanders and the Scots Guards play that incredibly thoughtful tune, Amazing Grace, which brings back the melancholy of the Highlands, the rolling moors of Scotland, her history, and the knowledge that so many Scotsmen did their part in fighting so valiantly in protecting the peace of the world.
Palace you see today, very different from the one 50 years ago. Both Windsor Castle and Buckingham Palace were in a shabby state by the end of the war. Most traces of pre-war grandeur had been removed. Pictures, chandeliers and other valuables had been put into storage, and many rooms were bare, cold and without carpets. Very different from that vision you're seeing in front of you now. Strategically placed buckets caught the drips from leaking roofs, and shattered window panes have been boarded up. Things no doubt that inside the palace right now the Queen Mother and her two daughters are discussing as they reminisce, personal reminiscences of 50 years ago today.
Bob Holness offers another song, and of course all too happy to join in, and I think this is going to go on. What I think is quite sad, and I expect you might have a comment about this, Simon, is that they seem to have gone, and I don't think any amount of calling will bring them back now. Why don't we have a great shout and scream for them again?
Wish me luck as you wake me.
They're not going to drown out there in Berlin, I don't think. I think we've got to remember that we're talking about a lady, then Her Majesty Queen Elizabeth the Queen Mother, who's 94. She's 95 in August, and for anybody to come out and stand for the length of time she has done, the excitement, she's obviously been caught up with the emotion of the day. There comes a point where you need to go and have a sit down and just reminisce and just talk about the old days, and I have no doubt that that is what the Queen Mother is doing now. While the crowds get on and enjoy themselves outside. Scenes like this, not seen since the royal wedding of 1981, you can see on the Queen Victoria Memorial there, the press stand. And unlike 50 years ago, we in Britain are focusing on these events, Europe too, but in those days, there was far more worldwide interest. Oh, and in fact, I'm completely wrong. They're back, and there's the Queen Mother. And Princess Margaret trying to encourage the crowd. She doesn't need to. It takes a while for people to realize that they have re-emerged on Buckingham Palace balcony.
One more time!
You don't need commentary for this. Look at those faces.